och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trivector Traffic. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolsson och idag har jag med mig min kollega Johanna Brunge-Grant. Välkommen till podden, Johanna.
Tackar.
Du har varit med tidigare fast som paneldeltagare för några år sedan.
Ja, utan att jag visste om det. Jag fick höra i efterhand. 2018 någonting.
Och vi har ju kopplingar till Almedalen nu också. Vi spelar in vårt Almedalsavsnitt i år. Och du har ju också varit på Almedalen ett antal år.
Ja, så många att jag inte kommer ihåg hur många det är nu.
Precis. Hur tyckte du det var i år?
Det skilde sig ganska mycket. Det var ju pandemin där som gjorde att det blev ett uppehåll. Så det var kanske 3 år sedan jag var där. Jag tycker att det var betydligt lugnare. Och man hade inte samma FOMO. Det var färre seminarier. Tyckte folk var mer utspritt, lite lugnare på gatorna, lite lugnare tempo. Och sen så var ju förra årets knivdåd också väldigt närvarande. Men det var också mycket säkerhet så man kände sig trygg.
Jag håller med om allt. Det var verkligen så. Det var lugnare och väldigt mycket mer säkerhetsinsatser. Tyckte du det var några nyheter eller sådär? Alltså någonting som kommunicerades mer än vanligt? Eller?
Jo, det var det. En reflektion är att det är mycket upprepningar också.
Vi sa det innan.
Samverkan och långsiktiga spelregler och nya affärsmodeller. Det blir lite slentrian nästan om man vill konkretisera. Men det nya av naturliga skäl tycker jag att det är mycket AI och cirkularitet är det verkligen hett i ropet. Också social hållbarhet tycker jag kommer in mer och mer i miljöfrågor och hållbarhetsfokus i den omställningen.
Min spaning, jag som jobbar en hel del med beteendefrågan, var att jag tyckte att den var lite mer närvarande än vanligt. Det var väldigt många som nämnde just att för att vi ska klara de här målen och för att vi ska jobba för klimatet så måste vi jobba med beteendefrågan. Men också att det är ingen som riktigt vill ta ansvaret för den här frågan. Så
upplever du också att det är lite slentrianmässigt att man slänger sig med det, eller är det?
Lite så, men och vad innebär det och vem ska ta hand om det? Så det hoppas jag att vi får svar om på kanske
Men det är positivt att fortfarande att det kanske är fler och att det är bredare fokus på det. Att det är fler som pratar om vikten av de frågorna. Även om man kan tycka att det är upprepning. Att det...
Absolut. Men vi ska ju försöka liksom sammanfatta våra dagar genom att prata lite och höra lite kring de 3 seminarierna som Trivector Traffic och Easy2Be höll i. Och där vi har gjort lite intervjuer efteråt. Och det första seminariet som vi höll i var det som hette 20% cykelresor, en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt. Utvecklingen av cykelresor står still och minskar för barn och unga. Sämre folkhälsa på grund av inaktivitet är en utmaning. Och cykelsatsningar anses inte ha betydelse för Sveriges klimatmål. Och hälsoeffekten tas inte på allvar. Men den här potentialen är jättestor. Och 35% av våra resor på max 10 km sker med bil. Så varför uteblir då satsningar? Ja, det här diskuterade vi med en panel. Och nu ska ni få höra några av de intervjuerna. Ja, jag står här med Rami Jones som är regionaldirektör för Trafikverket i Region Öst. Och du har precis deltagit i ett seminarium om den minskade cyklingen i Sverige. Och cykelsatsningen anses inte ha betydelse för Sveriges klimatmål. Hälsoeffekten tas inte på allvar. Behöver vi öka cyklingen?
Ja, men cyklingen är ett jätteviktigt komplement i vårt transportsystem. Och tjänar lokalsamhällena otroligt väl och är jätteviktigt. Sen har den ju utmaningar och framförallt det här med som VTI och Anna Niska pratade om på panelen, att det finns en norm idag att man undviker att cykla och framförallt barn och unga upplever trafikmiljön som farlig, och det är en konsekvens av det är att man minskar cyklingen. Och orsaken till att man upplever den som farlig är för att folk väljer att ta bilen. Så det blir ett moment 22 i det hela som är väldigt svårt att bryta.
Varför uteblir satsningar kring det här?
Jag tycker inte att satsningarna uteblir. Jag tycker att det finns många satsningar. Både många kommuner som är otroligt duktiga på att planera sin cykelinfrastruktur. Trafikverket och med hjälp av våra nationella plan, omfattande investeringar i cykelinfrastruktur. Det ökar för varje år. Men jag tror att det är inte bara infrastrukturen som behövs. Det behövs även liksom en metodik och en planering. Och det innebär allt i det enkla. Från den tydliga cykelparkeringen kring arbetsplatser, skolor och matbutiker och pendlingsstråk. Till att man har väl utbyggda cykelplaneringsstråk utan passager. Det vill säga planskildhet eller ljusreglering som gör en trygg och säker. Framförallt att stråket upplevs som tryggt och säkert.
Ofta när man vill nå resultat så brukar man ju ta fram mål. I Sverige har vi inga specifika cykelmål. Skulle vi behöva det?
Vi har ju ett kollektivtrafik- och cykelmål på 25% som vi haft en tid. Jag tror att vi skulle må bra av ett tydligt cykelmål nationellt. Sen är ju det väldigt svårt att följa upp eftersom varje region och kommun har rådighet över sin egen infrastruktur och staten över sin. Liksom. Så det blir ju någonting som vi gemensamt måste skriva under. Regeringen och SKR eller någonting liknande. Och det tror jag blir lite komplicerat. Jag tror inte att det är det viktigaste. Jag tror att det vore bra om vi hade det. Men jag tror att det är inte det som är det avhängigt på.
Vad är det viktigaste?
Nej, men jag tror att det viktigaste är att vi har en gemensam bild av narrativet kring vad står vi inför cykel, vad kan cykeln ha för effekt, vad kan cykeln ha för nytta i det vardagslivet. Det är det viktiga. Och då är det tyvärr då, och lite tråkigt, skolan har en jättestor betydelse. Varje enskild förälder i uppfostran av sina barn och hur barnet upplever och ser sina föräldrar använda cykeln. Det är det som är stora. Det är en jättesvår fråga som kräver lång tid. Liksom.
Stort tack Rami.
Tack.
Nu så står jag här med Daniel Heldén som är riksdagsledamot i Miljöpartiet. Och vi har precis medverkat i ett seminarium om cykelresor och kring att cyklingen minskar. Varför uteblir satsningar kring just cykling?
Jag skulle säga att det görs mycket satsningar på cykling, framförallt i kommunerna. I Stockholm la vi miljarder på cykling och det pågår sånt arbete. Men problemet är väl liksom på nationell nivå och Trafikverket gör inte det de ska. Så det behövs mera pengar därför man har inte sett nyttan med cykelinfrastrukturen på nationell nivå.
Och vad behövs framöver? Vilka åtgärder är det som behövs för att vi ska öka cyklingen?
Vi behöver ändra lagstiftningen bland annat för hur man bygger cykelbanor, vad man får göra det framförallt då på nationella vägnätet, hur man kan ta mark i anspråk. Vi behöver tydliga mål så att vi kan... Alltså, idag finns inga nationella mål egentligen för cykling och det gör att man inte lägger in det i planeringen. Har vi tydliga mål, då kommer Trafikverket och myndigheten och kommunerna följa det och det är det vi behöver.
Mm. Och vilka roller behöver de här organisationerna ta? Vem behöver ta lead i frågan?
Alla behöver väl agera i det här sammanhanget, men det är kommunerna tar sitt ansvar. Och om de har tydliga mål som de kan arbeta mot. Trafikverket behöver få en nytt sätt att förhålla sig till cykling. För att de pratar mycket att de bygger cykelbanor. Det är klart att det i den stora hela så det blir en hel del cykelbanor. Men det ger ingenting för cyklingen. Så att Trafikverket behöver förändra sin syn på det här.
Tack! Nu så står jag här med Anna Niska som är forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum på VTI. Och du har varit med i ett seminarium som heter 20% cykelresor, en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt. Hur ligger det egentligen till med cyklingen i Sverige?
Ja, det är faktiskt lite osäkert därför att vi har inte jättebra metoder för att mäta och räkna cykling. Men det ser ut som på att det stora hela att det minskar något eller det ligger någorlunda konstant. Men det ser väldigt olika ut i olika grupper. Så det ser ut som att cyklandet ökar i storstadsregioner och för pendlingsresor medan det minskar kanske för i glesbygd och på fritidsresor.
Varför är det så här?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror att det handlar om flera olika saker. Men jag tror att en viktig del handlar ju om den sociala normen och hur vi tänker. Om att det har varit mycket fokus på att hitta tekniska lösningar för att lösa miljöproblemen. Vi tittar mycket på elbil till exempel. Jag skulle vilja vända på det att man får mera fokus på hur får vi våra hållbara städer. Att det inte bara är klimatfrågan som är i fokus utan det är luftutsläpp, det är trängsel och så vidare. Då kan man lyfta andra frågor också.
Och vad behövs för att det här ska ändras? Vad är det som krävs för att det ska bli verkstad i de här frågorna?
Ja, men det första är ju att vi behöver ett nationellt mål för ökad cykling. Vi har ju tagit fram det i ett förslag, ett regeringsuppdrag som vi hade för ett år sedan. Men det finns fortfarande inget beslut på det. Och tas det sedan ett sådant beslut, då behöver man ju därefter ta fram en handlingsplan och titta på vad är det som ska göras på olika nivåer och vilka åtgärder kommer att leda till vad och så. Så att det behövs mer arbete på det.
Är det någonting mer som krävs? Det lät som det.
Ja, men jag tänker ju att i stadskärnorna så behöver vi kanske ha större ytor som faktiskt är helt bilfria. Vi behöver först och främst gå ner till att ha bashastigheten 30 km i timmen, men sen också ha ytor som är helt bilfria. Det har vi sett haft goda effekter i många europeiska städer och sådana städer som vi ser som kanske bilfokuserade som Paris, vi har Milano, vi har flera tyska städer, New York, där man har gjort omställningar och kan dem så kan ju vi.
Absolut. Tack så mycket, Anna.
Och Caroline, du modererade det här seminariet. Var det någonting som du tog med dig från paneldiskussionen och presentationer?
Och faktiskt ingenting som nämndes nu i de här intervjuerna. Men vår kollega Malin Gibran inledde ju det här seminariet med en presentation och om vad som händer med cyklingen. Och då visade hon väldigt mycket kring de satsningar som görs runt om i Europa. Inte minst alla de satsningar som gjordes under pandemin och som liksom har hängt kvar och som man har hakat på i jättemånga länder. Och där ligger ju Sverige lite efter helt enkelt. Någonting annat som jag tänkte på nu var faktiskt att den frågan som du ställde under seminariet, Johanna. För jag kommer ihåg att du nämnde det här med trafikpoliser som vi fick träffa när vi var yngre.
Precis. Jag minns som barn att jag fick väldigt mycket självförtroende av att det kom en trafikpolis till klassrummet. Det var lika självklart som flårtanten.
Mm.
Och vi fick cykla tillsammans och lära oss trafikreglerna och cykla till skolan och vikten av att ha hjälm. Och det är fortfarande när jag cyklar i trafiken så tänker jag på det jag lärde mig på den. Och den här... I intervjuerna vi hörde så handlade det bland annat om att Rami på Trafikverket pratade om att han tyckte att ja, med mål i all ära och infrastruktursatsningar, men det behövs mer och att det kan vara ett moment 22 med att folk inte vågar låta sina barn cykla för att det är en otrygg miljö. Så om man ska komplettera att det faktiskt finns tillgänglighet och det finns ställen att låsa cyklar, infrastruktur, så skulle jag i alla fall önska att trafikpoliserna kom tillbaka. Och det var en fråga som jag ställde. Vad hände med dem egentligen?
Mm. Nästa seminarium som vi höll i var på 2030-sekretariatet sen och hette Infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle. För att nå en hållbar klimatomställning av transportsektorn så behöver samhället bli mer transporteffektivt med mindre bil, mindre lastbilstrafik och också mindre flygtrafik. Och vad betyder det för planeringen av transportinfrastrukturen och vilka investeringsbeslut behöver omprövas och vad ska vi göra istället? De här frågorna diskuterade jag med en panel och här kommer några axplock från intervjuer efteråt. Nu så står jag här med min kollega Håkan Johansson som är fokusområdesansvarig för klimatomställning på Trivector Traffic. Och vi har ju precis medverkat i ett seminarium om transporteffektivitet. Vad är transporteffektivitet och ett transporteffektivt samhälle?
Ett transporteffektivt samhälle, det är ett samhälle med mindre biltrafik och lastbilstrafik och även flygresorna, även om det inte pratas mycket om det idag då. Men samtidigt så skapar man ju bättre möjligheter till tillgänglighet på andra sätt då, med gång, cykel, kollektivtrafik, godstransporter på järnväg och sjöfart och naturligtvis effektivisering också då. Mm.
Vad blir viktigt för att vi ska uppnå ett sådant samhälle?
Ja, till att börja med så tror jag att det är väldigt viktigt med ett mål om ett transporteffektivt samhälle som tydligt talar om att det handlar om minskad biltrafik, lastbilstrafik och flygresande. Och det behöver vara utgångspunkten för planering både av infrastruktur och samhälle då. Och naturligtvis också för de åtgärder och styrmedel som behövs för att nå dit. Och det handlar ju både om piskor och morötter då som behövs då.
Och vilka organisationer, vilka roller behöver de olika organisationerna ta? Är det någon organisation som behöver ta lead i den här frågan?
Det behövs en samverkan mellan alla aktörer, och exakt vem det är som börjar det där, det skulle kanske vara naturligt att Trafikverket tog ett större ansvar där, men det är inte säkert att det sker, och då kanske kan regionerna ta ett större ansvar tillsammans med kommunerna, för de är redan inriktade på det här. Så att,
Tack! Nu så står jag här med Aku Raufi som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, och vi har precis medverkat i ett seminarium om transporteffektivitet i infrastrukturplaneringen. Om vi tittar framåt, hur ser ett transporteffektivt samhälle ut?
Jag tycker det blir ett samhälle som vi värderar närhet i avstånd mycket mer än i närhet i tid. Som vi jobbar idag, vi jobbar ganska mycket, eller vi värderar restiden och snabbheten jättemycket. Men det är transporteffektiva samhälle, det ska vara samhället vara mycket närmare och inte bara genom snabba transporter, snarare genom kortare avstånd. Så jag tycker vi behöver skapa en sånt samhälle.
Och vad behöver vi göra för att komma dit?
Det vi behöver samverka i alla nivåer. Planeringssystemet som vi har i Sverige är att vi planerar transporter för sig, kollektivtrafiken för sig, infrastrukturen för sig, bostadsbyggandet för sig. Och näringslivetableringar har en egen race. Och de behöver samspela med varandra för att kunna skapa den här närheten. Men där är vi inte nu.
Vem är det som behöver ta lid i den här frågan? Vilka roller behöver de olika organisationerna ta?
Alltså jag tycker självklart behövs en konsensus i hela Sverige, och det kan vara från regeringsnivå. Man måste sätta ner foten och vara mycket tydligare, men det räcker inte. Vi har delat ansvaret i Sverige på många organisationer, vilket är bra demokratiskt. Men det gör att ingen sitter på hela ansvaret, och då gör det blir allt mer viktigare att kommuner, regioner, departementet, näringslivet, länsstyrelsen, de myndigheterna som har ansvar och har en roll i samhällsplaneringen är med i den utvecklingen. Fastighetsutvecklare etc. etc. Bilindustrin också. Så vi kan inte, alltså det är lite kanske fel, eller vi har inte råd att vänta tills någon ska ta lid. Vi alla måste börja stegvis för att skapa det samhället ihop.
Tack så mycket. Nu så står jag här med Sven Hunhammar som är måldirektör på Trafikverket, och vi har precis pratat i ett seminarium om infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle. Vad är ett transporteffektivt samhälle?
Ja, det är en härlig term. Jag tror att det är ganska viktigt att skilja på transporteffektivitet. Det är någon slags kvot. Vi är effektivare, alla vill bli effektivare. Men vi ska skilja det från minska trafik. Och pratar vi om minska trafik, då är det lättare och tydligare att säga minska trafik. Minska trafik att minska trafiken är bra för klimatmålet, men det har också konsekvenser för tillgängligheten. Så att då är vi pratar igen om två saker samtidigt, så att säga, och det blir lite rörigt ibland.
Hur jobbar ni på Trafikverket med just transporteffektivt samhälle och vägen dit?
Vi står ju för infrastrukturinvesteringarna och underhållet, och vi har ju styrelsebeslut på att våra infrastrukturinvesteringar ska bidra till ett transporteffektivt samhälle. Och i den gällande planen nu så är ju 80% av investeringarna järnväg, 5% sjöfart och 15% väginvesteringar. Så jag skulle säga att vi är definitivt på väg i vår del för att effektivisera.
Hur viktigt kan det vara med ett mål för trafiken och inte bara ett klimatmål?
Mål kan vara vettiga att samlas kring, men det behövs otroligt starka styrmedel för att minska trafiken. Och jag tror vi lärde oss under pandemin då, här om året då, att trafiken minskade med runda slänga 10%, och det var otroligt kraftiga styrmedel. Vi stängde av samhället. Det vill vi inte uppleva igen. Så att lärdomen därifrån är väl att det är väldigt svårt att minska trafiken och att det får väldigt stora effekter. Jag tänker ibland när vi pratar om minska trafik så kan vi upplevas lite naiva faktiskt. Det krävs otroligt tuffa styrmedel för att minska trafiken.
Vad är det viktigaste vi behöver göra nu framöver då för att nå ett transporteffektivt samhälle?
Ja, du ställer samma fråga på Zenis. Jag tänker att skapa en historia, en berättelse kan vi säga, ett narrativ som det brukar heta, för att få förståelse för de här frågorna bredare. För att det behövs visa på olika fördelar med minskad trafik.
Tack! Ja, Johanna, du gjorde ju en spaning redan när vi var på plats i Almedalen efter det här seminariet, och ganska övergripande också.
Ja, det hände ju faktiskt en sak när vi var i Almedalen. Medan vi lyssnade på olika seminarier, vi hörde ju både i cykelseminariet med Anna Niska att det efterfrågades ett nationellt cykelmål, och likaså här efterfrågades det ett specifikt mål för transporteffektivitet för att få handlingskraft och en gemensam bild vart vi ska. Så hörde jag även i seminarier som byggsektorn anordnade att även den sektorn skulle vilja ha ett eget klimatmål för att ställa om. Parallellt som man ska gå åt sig kring det här, så kom ju regeringen ut med att det ska göras en ny utredning för att granska den svenska klimatlagen, där man tillsatte utredaren John Hassler, som är känd för att faktiskt vilja slopa 2030-målet, att det är överspelat. Och det är också då för att EU har tagit på sig ledartröjan, att vi ska stå bakom, koppla vårt arbete framförallt till EU-målen. Så att det blev som två olika spår där. Näringslivet och många aktörer som vi hörde i de här seminarierna efterfrågar mål. Men så får vi se vad som kommer hända här i oktober när den här utredningen är klar. Du då? Har du något du funderade på?
Men de håller ju ganska mycket med varandra, och det nämns, precis som det gjorde i många andra seminarier som vi nämnde redan i början, det här med samverkan. Men så tycker jag också det är spännande det här med ett narrativ och faktiskt prata om vad är ett transporteffektivt samhälle och hur ser det ut och vad är det vi liksom strävar efter. Vi satt här och pratade och gjorde liknelsen med cigaretten och hur fräckt det var och hur man sen jobbade mot att det faktiskt blir någonting som inte är så himla fräckt längre. Och att samma sak liksom behöver ske med bilen för att skapa ett nytt narrativ.
Ja, det finns att lära. Utöver att du och jag jobbar på Trivector så jobbar ju även vi två på Easy2B. Vill du berätta vad det är?
Easy2B är ju ett bolag som startades här på Trivector genom ett forskningsprojekt som då handlade om transport som tjänst. Och Easy2B är en samlad mobilitetstjänst för fastigheter där vi levererar tre olika delar. Dels de fysiska tjänsterna som cyklarna, bilpoolsbilar, de digitala tjänsterna i form av en app där du kan boka det du behöver. Och mjuka tjänster, då nudging och annan beteendepåverkan.
Och på plats i Almedalen så arrangerade vi ett specialseminarium där vi lyfte fram hur mobilitet som tjänst kan öka transporteffektivitet och hållbarhet. Både i ljuset av klimatomställningen men också i takt med att våra städer växer. Och vi behöver hitta sätt som gynnar mobilisten istället för bilisten. Så även här hör vi ett par intervjuer från panelen.
Nu så står jag här med Christer Ljungberg som är grundare av Easy2B. Vi har ju precis pratat om mobilitet som tjänst, och det har ju länge varit en akademisk produkt som nu blir allt mer tillämpad i praktiken. Vad anser du behövs för att det liksom på riktigt nu ska växla upp?
Ja, det som behöver ske är ju en samverkan mellan det offentliga som kan sätta olika krav och styra upp så vi får ett mer transporteffektivt samhälle, och olika aktörer och privata aktörer, i det här fallet det handlar om fastighetsägare och så vidare, och också de som kan leverera mobilitet som tjänst. Utan den samverkan så blir det ingenting.
Vad är lärdomarna så här långt för att få det att funka i praktiken?
Lärdomarna, det har ju varit en rätt lång resa kan man säga för oss på Easy2B. Vi har lärt oss otroligt mycket. Men en av lärdomarna är ju det här att vi inte ska glömma bort de mjuka tjänsterna. Vi har de digitala tjänsterna, vi har de fysiska mobilitetstjänsterna. Men vi levererar också de mjuka tjänsterna. Vi vet och har sett att det gör skillnad om vi jobbar med nudging och beteendepåverkan. Då ökar vi användningen. Det är en viktig sak som vi har lärt oss genom åren.
Och vilken potential har mobilitet som tjänst att bidra till den transporteffektivitet vi nu behöver jobba för?
Den har nog en ganska hygglig potential. Det räcker inte att bara jobba med mobilitet som tjänst. Men som IPCC säger i sin senaste rapport, där man pekar ut riktiga åtgärder, så pekar man bland annat, bland alla andra åtgärder, så pekar man också på delad mobilitet som är en viktig del. Och ungefär det. Det är en av de viktiga delarna för att skapa det transporteffektiva samhället. Det räcker inte, men den är viktig.
Tack. Nu så står jag här med Viktor Backer som är hållbarhetschef på Vectura och GoCo. Och vi har pratat om mobilitet som tjänst. Så ökar vi transporteffektivitet och hållbarhet. Vilken roll spelar fastighetssektorn i att främja hållbara transportsystem och mobilitet som tjänst?
Vi behöver se till att sänka trösklarna, synliggöra mobilitet som tjänst och dialoga med staden, med kommunerna om vad är det vi faktiskt behöver bygga. Vi behöver vara ett transportrör av kundbehoven, det som hyresgästerna, oavsett om de är boende eller arbetande, till staden och säga det är den här mobiliteten vi behöver svara på, inte detta P-talet. Det är inte viktigt hur man tar sig till jobbet eller sin bostad, utan att man kan ta sig med de medel man vill och att vi ställer om till ett transporteffektivt och hållbart samhälle. Så den rollen tror jag vi har. Synliggöra, sänka trösklarna och vara dialoger.
Ni jobbar ju aktivt med frågan bland annat på GoCo i Mölndal. Vad är dina lärdomar så här långt för kring att liksom få mobilitet som tjänst?
Vikten av att göra små taktiska val som var placerar vi cykelutrymmet, var någonstans står bilpoolsbilarna, hur ser det ut, kopplingen, kollektivtrafik, bilparkering, omklädningsrum, alla de här små detaljerna. Det är ihop med att förstå vilka är våra användare, våra kunder, hur ska vi prata med dem, få in det tidigt i hyresdialoger som vi har kommersiella fastigheter. Men också att jobba med beteendeförändringen. Vi måste synliggöra, visa och nudga, puffa folk till ett nytt beteende. Och det är den största utmaningen.
Och vad är det viktigaste vi har framför oss för att liksom lyfta mobilitet som tjänst och få det att bidra till transporteffektiviteten?
Förstå att det här med trängsel, det skapar varken trevliga städer att vistas i eller utrymme för biologisk mångfald eller folkhälsa. Vi behöver ställa om och ha drivkrafter som inte bara är det är trist att sitta i bilen eller jag vill hellre använda ett annat transportmedel. Drivkrafterna måste vara kopplade till klimatet, till att använda platser mer effektivt, till exempel grönytor, områden att må bra på, men också till min egen hälsa. Det är att synliggöra det och berätta för folk att det är det här du är med. Det tror jag, den pedagogiska utmaningen är den allra viktigaste.
Stort tack! Nu så har jag med mig Lars Strömgren som är trafikborgarråd i Stockholms stad. Och vi har ju pratat om mobilitet som tjänst och vilken påverkan det har på transporteffektiviteten. Hur ser du på potentialen för mobilitet som tjänst att förbättra transporteffektiviteten och hållbarheten i städerna och förorterna?
Jo, men jag tror att det går allt mer och mer, oavsett vad vi, om vi vill eller inte, till att man ser transport som en tjänst eller som man vill ta sig från en plats till en annan eller man vill få någonting levererat. Så att det skiftet har redan skett. Sen så tror jag att ju enklare gränssnitten görs, de digitala gränssnitten eller fysiska gränssnitten, desto fler kommer också kunna ta del av det. För mig som representerar politiken i en stad så har vi väldigt mycket att tjäna på om folk kan resa på det sättet de vill, men att det dessutom blir över ytor som vi kan göra skapa vistelsevärden på, som torg och kajer och vackra platser som kanske idag är väldigt trafikdominerade men som i framtiden kan vara trevliga platser att vistas på.
Vilken roll ser du att staden kan ta i det här arbetet?
Vi har ju primärt en roll med att jobba med morötter, att bygga ut möjligheterna att cykla och gå och åka kollektivt. Och det satsar vi under den här mandatperioden 2 miljarder på. Och jag tar ju ett arbete vidare som min föregångare Daniel Heldén la 2 mandatperioder på, att göra de hållbara trafikslagen attraktivare i Stockholm. Men sen bygger vi också en hel del som kommun, eller vi ger markupplåtelse till fastighetsutvecklare och så vidare. Där kan vi också påverka genom att styra på ett sätt som gör att man uppmuntrar hållbar mobilitet och att fastighetsägarna kanske inte tvingas bygga så många parkeringsplatser för bil som efterfrågas i framtidens stad.
Du pratade om morötter, men för att mobilitet som tjänst ska bli framgångsrikt så behöver man även åtgärder för att göra bilen mindre attraktiv och lättillgänglig, vilket ju kan väcka motstånd. Hur ska man som politiker balansera på den linan?
Jo, men det är ju en balans såklart, och det jag tror det är att man behöver liksom förklara och visa den här visionen vi har av att ju fler av de resor som lätt kan ställas om till andra hållbarare trafikslag, och då handlar det ju både om kapacitetsstarka trafikslag, det handlar om yteffektiva trafikslag och det handlar om aktiva trafikslag, det vill säga som bidrar till hälsoutmaningen vi har. Och då bidrar det ju också till att de leveranser som behöver ske, de sker också det finns mer utöver till dem. Så att jag tror att det är väl en pedagogisk utmaning för oss från politiken att förklara att vi behöver se staden som ett system, och då behöver liksom olika komponenter bidra med sin del, och där, den berättelsen behöver vi fortsätta och sprida och övertyga våra väljare om att det är rätt väg.
Tack så mycket.
Här fick vi höra tre medverkande i seminariet, men även du medverkade i panelen, Caroline. Vad har du för reflektioner från vad du har hört och när du har deltagit?
Ja, men det jag funderar på är ju, vi har ju hört i många olika seminarier, det har vi nämnt nu också, att det här med samverkan återkommer. Och nu är jag kanske lite partisk, eller vi kanske lite partiska som jobbar med det här, men här handlar det faktiskt om samverkan i praktiken. Här gör vi det på riktigt, och det går faktiskt inte att genomföra de här samlade mobilitetstjänsterna utan samverkan med fastighetsägarna, med mobilitetsleverantörerna, med kommunen, med kollektivtrafikhuvudmännen. Och här är det ju en samverkan som sker där vi på något sätt blir någon sorts mobilitetsmäklare i det hela. Så det tycker jag är lite spännande att tänka samverkan på olika nivåer och samverkan i praktiken och på riktigt.
Ja. Samtidigt så handlar det, alla de här aktörerna som du nämner som ska samverka behöver på något sätt ha ett eget win i det hela och ingå alla tillsammans i en kombinerad affärsmodell, särskilt mellan ICDB och en fastighetsägare, men också de leverantörerna som är med och levererar tjänsterna. Och det tycker jag själv är väldigt spännande, men också att vi gör det här inom ramen för ändå befintliga ramar och befintlig skattelagstiftning som just nu kanske motverkar en del av mobilitet. Att det kostar mer moms på en bilpool än till exempel hur det är att resa med egen bil. Så det där behöver tänjas, och det nämndes mycket i seminariet också, piskor och morötter och vad som behövs och en ny berättelse. Men det är svårt att få fler bilister att bli mobilister om man behöver vara idealist. Man behöver också göra lite mer utmanande och obekvämt att välja bilen som förstahandsval.
Ja, det är spännande att det är så mycket saker som återkommer även om vi pratar om olika delar, så att säga. Och det här var vad vi hade att bjuda på från vår Almedalsvistelse. Och vi ska säga att cykelseminariet och seminariet om transporteffektivitet finns att titta på online. Och vi kommer att länka till det i texten till det här avsnittet. Men Johanna, det är ju himla spännande och kul att vara på Almedalen. Och vi ser fram emot nästa år. Och då har du sagt att du ska bubbelhoppa lite mer.
Almedalen består ju av många bubblor med risk att kanske det finns konsensus inom en viss bubbla, men att i en parallell bubbla så kanske man pratar om helt andra saker. En bubbla kanske pratar om vi ska minska bilismen till exempel, och den andra pratar om att vi ska elektrifiera och ha ännu mer rena elbilar. Så jag tror att det är bra att blanda, byta bubbla ibland. Kanske inte bara inom sin bransch. Faktiskt lyssna vad som händer i helt andra bubblor som man växer med det. Och det finns det verkligen tillgång till i Almedalen. Så jag hoppas att vi får träffas och ses där även nästa gång.
Det hoppas vi. Tack för idag.
Tack.
Vill du veta mer om podden eller om Trivecto? Besök då trivecto.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad@trivecto.se.